Hej och välkommen till Börssnack. Det här är avsnitt 161 och vi spelar in den 7 april. Jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot och sitter med i styrelser för Traction och Nordic Asia Group och i Rydgruppen. Och den här podden sponsras av IG Market som är en av de ledande internetmäklarna. Och det här är ett börsnoterat koncern med fantastiska produkter där du som kund i Sverige kan komma in och lära dig mycket om marknaden med instrument som kan handlas på många olika marknader med generösa öppettider. Kom ihåg att all handel innebär förstås risk. Idag så är Erik på resande fot och spelar golf väl förunnat. Det här skulle han gjort för ett par år sedan, men så kom covid emellan. Sånt kan hända, men nu har han äntligen fått möjlighet att spela på de här fantastiska banorna. Och det kommer vi prata mer om när Erik är tillbaka nästa vecka. Men för att det inte ska bli ett helt avskalat avsnitt med bara mig så har jag valt att plocka in en fantastisk person, en god vän och en person som jag ser upp mycket till, och det är ingen mindre än Hörbyförvaltaren Andreas Brock som är förvaltare på en global fond som man kommer berätta mer om, och det är företaget Coeli. Varmt välkommen till Börssnack.
Tack så mycket Jonas, jätteskoj att vara här.
För de som är nytillkomna, vem är Andreas Brock?
Ja du, från Skåne, det har ni alla hört vid det här laget. Hade jag varit på tv så hade det varit textat där nere. Född och uppvuxen i en entreprenörsfamilj, alltså pappa drev företag, mamma drev företag, alltid väldigt syssla med aktier. Gjorde en 10-årsplan när jag var 20. Hur går jag från en liten by i Skåne till Wall Street, var då min dröm. Det blev London istället, men jag har bott i Kina, jobbat för ABB, pluggat på London Business School, jobbat i London i många år och sen flyttade vi hem. Och för 7,5 år sedan så startade den här fonden Coeli Global Select som förvaltas av mig själv och Henrik Milton. Vi investerar i en samling av vad vi kallar världens finaste bolag. Extrem kvalitet med väldigt långsiktig fokus. Så att idag lever jag drömmen jag hade som ung, att få köra en global fond, den lever jag idag, och det är ju helt fantastiskt.
Otroligt. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Då kör vi.
Snack med Hansen och Olavi.
Ja, om vi börjar på konjunkturspåret här. Det har hänt otroligt mycket, och en stor skillnad sen vi såg senast, för du har varit med på den tidigare, det är den här höga inflationen som vi ser just nu. Och vi har sett 67 stycken räntehöjningar till och med i fredags från 45 centralbanker. I fjol så var det hela 123 räntehöjningar från 41 centralbanker. Är det här ett tillkommande problem för aktier?
Både ja och nej. Det är mycket mer, det är en komplex situation vi är i idag. Du frågar liksom, vad är vi i den allmänna konjunkturen? Och det är stökigt just nu. Jag ska säga att konjunkturen nu har både toppat och bottnat på samma gång. Vi har en väldigt hög inflation i USA. Den är på allvar. Vi har skrivit om det i vår månadsbrev i snart ett halvår. Liksom att detta är på allvar. Det är svårt att hitta arbetskraft. Jag hörde talas om ett amerikanskt bolag igår nu då som har som konkurrensfördel att de har arbetskraft. Det är, liksom, det är på den nivån. Liksom, vi har folk, det är liksom en konkurrensfördel, lägger orderna hos oss. Så där har vi ett strukturellt lönetryck, inflation. Mm. Det är en nation, det är 60% av börsen som är i USA. Så det är en nation som är beroende av immigration och alltid varit det. Och först då så hade du en president som inte gillade immigration, och sen så hade du då corona på det. Så det är ju ett land som är i otroligt behov av. 5-6 miljoner människor hade ju behövt komma in ganska snabbt liksom för att lätta på tryck. Och den försvinner inte, och därför ser vi ju de här räntehöjningarna. Sen har vi ju då Europa på sin sida som ju har ett strukturellt problem med arbetskraft. Vi har för många arbetslösa, inte tvärtom liksom. Och här har vi ett tillfälligt inflationstryck, framförallt energirelaterat. Men sen har vi också en knölig situation med alla leverantörskedjor. Så vi har, så just nu så är det ju det är stökigt. Du har en huscykel i USA som förmodligen har toppat på grund av räntehöjningarna liksom. Men då är också aktier i USA som är husrelaterade som är på P4 liksom. Nivåer jag har inte sett sedan 2008 liksom. Och sen i Europa så har du en automotive industri som har enormt hög efterfrågan men kan inte producera det de vill. Men där och där har cyklen, där har vi sagt en 2-3 bra år framför oss liksom, med bilcyklar. Och sen i Kina så har vi då ett tufft förra året och nu börjar de göra stimulans. Så normalt då, jag har sysslat med aktier sedan 2007, det är 14 år nu liksom, och normalt så är ju världens ekonomi ganska i synk. Och alla industrier i synk, bilcyklen toppar när huscyklen toppar och så vidare. Just nu så är det ganska stökigt här ute. Det betyder ju inte att det inte finns massor med möjligheter, men att det är en väldigt intressant situation.
Man pratar ju mycket om risken för recession. Tror du att den kommer komma i de mer utvecklade ekonomierna i år eller kort in på nästa år eller inte alls?
Det är ingenting som jag liksom tappar sömn över. Därmed konsumenten kommer att vara pressad. Än en gång, det är en väldigt speciell situation. Konsumenten kommer att vara pressad av alla höjningar då. På råvaror och allt från mat. Vi går in på ICA då priserna har gått upp liksom. Samtidigt har konsumenten aldrig varit så rik. Det har enorma husprisuppgångar. Bara att titta på i Sverige så har vi enorma husprisuppgångar, så att konsumenten är ju väldigt sugen på att spendera också. Adidas gick ut här nu och sa att det här kommer bli ett jättebra år för oss, för det verkar finnas enorm efterfrågan på skor liksom. Så att jag tror att konsumenter, jag tror inte att du får en recession på det viset som liksom abrupt nedåt, utan det kanske går in i mer tuffare miljö med låg tillväxt. Men i vissa områden kommer det hög tillväxt och vissa andra inte. Och företagen kommer ju spendera. Vi var över i USA i höstas, gjorde många möten där nu då i november. Och alla företagen kommer ju, är ju på att spendera humör. Alla kommer att expandera. Så att CapEx kommer ju vara enormt hög. Och det är inte bara liksom för IT-spendering, utan nu kommer olja- och gasinvesteringar. Det kommer att flyttas hem massor med fabriker kommer att flyttas hem till Europa och expanderas här. Så att det kommer att vara stora investeringar, men också en konsument som är pressad. Men konsumenten är också ganska rik. Så som vi tänker då, de närmaste åren, så tror vi att det blir en sidledes, men en svagt uppåtgående marknad. Och det ska bli ett skoj marknad för oss, för då gäller det verkligen aktiv förvaltning, att vi verkligen kan positionera fonden på de trenderna som fungerar.
Men nu är det ju två drivkrafter kan man fantisera om. Dels har du centralbanken som stramar åt, och sen har du de folkvalda som försöker skydda konsumenterna från de här höga priserna. Och det verkar vara en lite konstig clash där. Vem tror du går vinnande ut? Och då kan jag tillägga att det är ett ganska intensivt valår i år då.
Precis. Och det finns ju en tro på att centralbankerna är oberoende. Och det är de ju till viss del. De är oberoende tills de inte är oberoende längre. Och de kan ju bli påverkade. Och den blev ju, menar Trump, påverkade ju säkert centralbanken när han höll på som mest. Så att, sen ska man inte underskatta heller då att Fed tycker ju om att marknaden gör jobbet för dem. Så de kan ju snacka tufft för marknaden och runt där. Och sen så varje gång det är dags för en räntehöjning så tar de det lite lugnare. 10-åringen, vi närmar oss smärtgränsen nu på 10-åringen, även 2-åringen. Det är svårt, det kanske går högre, men smärtgränsen börjar nås. Och backar vi bandet till 2018 när vi hade den här räntehöjningen, så efter det då så var Fed väldigt tydliga med att vi höjde för snabbt och vi höjde för högt. Och vi kommer att göra om det här misstaget igen. Så att är räntehöjningen redan över? Jag vet inte, men vi börjar nu närma oss liksom en nivå där jag tror i alla fall att räntan kommer att börja plana ut.
Just det.
Och sen ska vi inte underskatta företagen heller då. Svenska Fortnox höjde sina priser med nästan 10% plus minus i olika moduler i olika tidsperioder, men ändå. Du kommer få Microsoft, skulle inte vara förvånad om de snart går ut med en ordentlig höjning på alla sina produkter och så vidare. Och det skjuter ju upp EPSen också, ja. Så vinsterna kommer ju också öka. Så att det är, och våra företag som vi investerar i har väldigt lite skulder. Så att de får ingen hit på för att räntan går upp. Multiplen kommer kanske ner lite grann, men multiplarna har redan kommit ner. Och det är det jag vill säga, att väldigt mycket, det som skulle ta hela året 2022. Det har hänt på 2,5 månader. Mm. Så det har ju blivit liksom, så att jag är inte så säker på att multiplarna går neråt mycket mer. Mm. Ska den amerikanska husbyggaren gå till P3? Nej, men liksom, var tar det stopp? Liksom? Det tar stopp ungefär här, tror jag.
Just det. När jag tittar igenom de bolag som jag har i min portfölj, jag har lite fler bolag än vad du har, men då tyckte jag att det var en av de roligaste genomläsningarna som jag har varit med på väldigt länge när jag tittar på kvartalsrapporterna. Ja. Hur var det i redan portfölj?
Jag håller med. Företagen, det går grymt starkt. Mm. Och alla pratar om ett enormt uppdämt behov som de vill ut och tillfredsställa. Liksom. Så att det är väldigt bra tryck där ute. Mm. Och jag hade ett samtal här nu med ett företag som är inom industrin i Europa. Och det intressanta var att de liksom... Vi fick känslan från dem att de sa att vissa fabriker i Ukraina tickar på. Liksom. De är ju visst, produktionen är ner, liksom, men produktionen verkar ändå fortsätta i en del fabriker. Det var känslan vi fick. Liksom. Mm. Och det betyder ju att det här kan lösa sig. Även om det är krig i östra delen, så kanske den västra delen, som är lika stort som Frankrike, tickar på. Liksom. Mm. Så att det är en... Det ska bli väldigt roligt med den här rapportsäsongen som kommer nu. Mm. Och jag tror den blir ganska tonsättande för hela året. Mm.
Kan du berätta lite grann om hur ni jobbar i er förvaltning? Till exempel, vad har ni för förvaltningsstil? Ja. Tillhör ni någon typ av fack? Sådär, så att man förstår. Vad är ni för en byggkloss, så att säga?
Ja, nej, men vi... Jag och Henrik skapade fonden med ett enda syfte. Vi vill bara tjäna pengar. Så att vi är lite annorlunda. Vi vill tjäna pengar. Vi vill att fonden ska öka värde varje år. Och vi tycker inte att det är schysst att man säger till en svensk sparare att nu ska du köpa en europeisk småbolagsfond, eller du ska köpa en Vietnamfond, eller en UD Healthcare som gäller. Eller något sådär. Jag och Henrik tror att det konsumenten letar efter är en fond som ha avkastning i fokus, och sen så är det upp till oss som sysslar med det här 24-7 att bestämma hur mycket healthcare ska vi ha. Ska vi vara i Indien eller ska vi vara i Brasilien? Hur mycket ska vi vara i USA? Så det är vårt fokus. Så att det är vårt mål, är att skapa hög avkastning till en relativt liksom bra risk. Och sen så sättet vi gör då det är att köpa de här extremt, extremt fina företagen. Då. Vi kallar dem världens finaste företag. Låter som en kliché. Gå in på vår hemsida och liksom ladda ner innehaven. Du har innehaven framför dig. Du kommer ju säga att i din vardag så varje svensk konsument, nästan 30% av alla våra företag möter konsumenten varje dag. Microsoft, Apple, en Sika byggnadsmaterial eller en Mastercard. Och det är verkligen en exceptionell kvalitet. Och de här företagen... Så de växer väldigt mycket, om facket du ska in i så är väl GARP då, Growth at Reasonable Price. Mm. Mm. För att växer inte företagets vinst, så går ju inte aktien upp över tid. Så att det är det centrala i affärsmodellen. Mm.
Hur ser ni på geografisk fördelning? Har ni några förhållningsregler?
Jättebra. Vi vill bara investera där vi känner att vi har en edge. Där vi känner att vi förstår det och där det ofta över tid levereras bra resultat. Så om man tar alla världens länder, så det låter jättemycket. Ja, det är ju hur många länder som helst i världen. Man kan dra och kryssa över väldigt många av de här. är det någon större mening att långsiktigt investera i Afrika? Bra frågetecken. Min egen investering i en keniansk bank gick ju inte sådär jättebra. Sen kan vi börja liksom jobba oss igenom Ryssland. Vi har ju som policy i vår fond sedan start att aldrig investera i Ryssland. Då försvinner en rätt stor geografi. Och så kan du börja i Kazakstan. Du kan börja liksom sätta kryss över rätt mycket då du inte vill vara investerad i långsiktigt. Kvar hamnar ju då en del länder som har någonting gemensamt. Och det är ju ofta, du kan få kalla det, jag vet inte om du vill kalla det protestantiska demokrati eller vad du vill kalla dem. Liksom. Men det finns en viss kultur i de här länderna där det finns dagordning och det finns ett fokus på att företag ska skapa aktieägarvärde. Och det kan du hitta även i tillväxtländer. Vi har två banker i Indien. Men rent allmänt då så gillar man ju USA, vi gillar Schweiz, norra delen av Italien tycker vi är fantastiskt. Sverige har många fina företag. Så att man hamnar ju ofta då i 7-8 länder som har det här liksom. Vi har en väg och L'Oréal i Frankrike, det tycker jag är ett fantastiskt företag. Men rätt många företag i Frankrike är ju inte lika hög kvalitet som svenska. Men det finns ju ett par undantag.
Just det.
Så att det blir det att man hamnar vissa i geografi. Och rent allmänt så är ju amerikanerna bäst i världen på att driva företag. De är det. Mm. Jag har säkert gjort 400 möten med amerikanska företag. Och den drivkraften man hittar de företagen, det hittar man inte på många andra ställen. Så att vi är ungefär 55-60% i USA. Men det betyder ju också att amerikanska företag är ju globala. Så att köper man ett amerikanskt företag så är ju halva det företaget ofta utomlands. Mm. Likaså om man köper ett svenskt företag. Jag menar SKF har väl, du får skjuta från höften, men jag tror det är 3% av omsättningen i Sverige. Är SKF ett svenskt företag? Är Atlas Copco med 2% av omsättningen i Sverige? Är det ett svenskt företag? Väldigt bra fråga. Hennes Maurits har 4, tror jag, av sin omsättning i Sverige. Mm. Så är Hennes Maurits ett tyskt företag eller ett amerikanskt? Jag vet inte. Mm. Det blir det att man har i vissa länder man vill hitta de här företagen i, men sen gäller det att gå in i företaget, var det är sin omsättning och hur ser den affärsmodellen ut.
Just det. Du sa tidigare att du har erfarenhet från att ha jobbat i Kina, och du har varit i Kina tillsammans.
Ja,
och jag vet att du, det var superskoj. Och jag vet att du pratar flytande mandarin. Finns det några kinesiska bolag som lockar, eller finns det någon, ja, väljer du bort av någon anledning?
Den kan inte helt flytande. Den var bra en gång i tiden.
Det lät jätteflytande.
Tack snälla. Vi drog oss ur Kina 2018 ungefär. Vi skrev det också i vår månadsbrev att vi tycker att landet går åt fel håll och att kommunistpartiet lägger sig överallt. Vi drog oss ur Tencent och vi drog oss ur en del annat då. Det tog ett par år innan vi fick rätt. Men nu har det ju liksom gått åt peppan, eller liksom peppan med de här stora techbolagen där. Partiet är överallt och lägger sina händer i det här. Men därmed så äger vi då företag som Estée Lauder och L'Oréal som har mycket aktiviteter i Kina. Men där har vi då det västerländska corporate governance och ovanpå det här. Just det. Så att vi har exponering mot Kina, och det får du ju nästan i Atlas Copco och SKF. Eller vad du än äger så får du exponering mot Kina, men jag föredrar att ta det liksom i ett västerländskt företag än att investera. Mm. Och jag ska inte vara för långrandig på den här punkten, men jag tror det är jätteviktigt att förstå att bara för att ett företag är börsnoterat så betyder inte det någonting alls. Det betyder inte att det företaget jobbar för aktieägarna eller någonting. Ett företag kan finnas av 1000 olika anledningar. Det är att huvudägaren vill ha en likviditet, eller det kan vara en maktfaktor. Utan att det gäller när man tittar på företag liksom fokusera, är de här, jobbar de här för aktieägarna? Och där kan man väl med en bred pensel säga att många företag i Kina kanske inte jobbar för de små aktieägarna. Och då är det kanske inte, bara för att det är börsnoterat så ska man kanske bäst bara säga nej tack. Mm.
Om man tittar på hur ni bygger portföljen, har ni bestämt hur många aktier det ska vara? Hur tänker ni kring vikter?
Jättebra fråga. Väldigt bra fråga. Så vi har ungefär 30 företag. Och det är för att jag och Henrik, då har vi 15 att hålla koll på. Och det räcker rätt bra. Det är då 4 konferenssamtal om året som du ska vara med och lyssna. Så det är 60 samtal plus 1-2 möten gärna med företagen per år. Plus att du ska hålla koll på alla deras konkurrenter och industritrender. Så hålla koll på mer än 15 bolag per person, det är rätt svårt. Sen tycker vi det räcker också. Och vi har ju ett regelverk som vi följer i vår fond som gör att vi måste äga mer än 20-25 bolag. Men om du och jag, Olavi här, skulle sätta ihop en ny fond, så skulle jag säga att jag kan göra en fond som är diversifierad på 7 bolag. Vi tar en L'Oréal, säljer i 160-170 länder, allt från shampoo till hudkrämer. Jag slänger in en Sika som gör byggnadsmaterial och levererar lim till bilar. Man limmar ju bilar då, man svetsar inte dem. Mm. Så då har vi bilar, vi har bygg, vi har smink. Vi tar Mastercard, då har vi alla världens transaktioner. Och så smäller vi på en bank i Indien, så får vi den exponeringen och så avslutar vi med Microsoft. På 7 företag så är vi diversifierade på alla planeter, i alla länder, i alla regioner. Mm. Nu drar vi upp det till 30. Det räcker mer än väl. Trust me.
Jag gör det.
Jag tycker det är
mina 70.
Ja, men då är du ännu mer. Men du fortfarande bara då. Index är ju liksom nästan 3000 bolag. Mm. Så att du menar, jag är på 1% av index, du är på 2%. Men vi är ju liksom, det är ju fortfarande väldigt koncentrerade portföljer. Mm.
Hur mycket omsätter ni aktier? Alltså, för alla har sina starka perioder. Även om ni är en champion så kan det ju vara out of favor länge.
Ja. Ja, men så länge företaget levererar så har vi tålamod.
Och vad betyder leverera?
Leverera vinsttillväxt. De ska växa med 15% per år i snitt då. 12 är okej för något bolag och något annat som man har lite högre risk då, som en indisk bank, men då vill vi ha 20% per år liksom. Men vi ska vara där ungefär runt, alla bolagen ska växa 15% per år liksom. Klarar de inte det så då går vi vidare. Mm. Sen kan det komma, den tillväxten komma på olika sätt. Och så länge den sker så vet vi att över tid så kommer aktiekursen reflektera där. Ibland kanske det kommer in lite för högt i en aktie, ibland kommer det in billigt och lågt liksom, men över tid så är det ju den här som du vill följa. Sen så händer det saker, så att vi ägde mycket bilaktier fram till 2018 där, april, maj, ägde vi en hel del bilrelaterat, och då märkte vi att bilsektorn hade peakat och då drog vi oss ur hela den, så att då fick man ju rensa bort den delen i fonden. Likaså nu har vi tagit bort nästan alla fastighetsaktier. Vi har bara en kvar, vilket är logistikfastighetsföretag. Backa bandet 3 år, vi hade massor med fastigheter. Men i en uppåtgående räntemiljö, så även teoretiskt, om det inte skulle, om det då skulle vara till och med kanske vara bra för fastighetsbolagen då, så är det ju så att börsen gillar inte det. Så att där har vi ju rensat upp. Så att vi sitter i snitt med en champion i 3-4 år. Mm. Martin Marietta har vägt i 7 år, Microsoft i 6 år, och L'Oreal i 5 liksom. Vi kommer nog äga L'Oreal i 5-10 år till. Så det kanske blir en 15 år i den holdingperioden. Men ska man bli rik på aktier så måste du identifiera någonting som är bra. Och sen så sitter du med det väldigt länge liksom. Typ som en Investor gör, eller en Lundberg gör, eller Buffett gör. Du måste sitta med det. Och det är det vi gör med de här champions. Vi sitter med dem. Och sen så händer det någonting såklart så agerar man. Men man måste sitta med dem länge.
Hur gör du då om du får in en stor insättning? Någon institution sätter in jättemycket pengar. Hur väljer du? Tror du prorata eller tar du ut dina champions?
Precis, ofta så är det bara prorata då. Bara smeta ut det liksom på alla innehaven. Men sen kan det ju vara att innan man gör det så tittar man, är det någon särskild som har fått extra mycket stryk just nu? Liksom. Ja, men då lite mindre där. Lite mer där liksom, och lite mindre på de som har gått extra bra, men rent allmänt. Så att vi försöker ha en ganska likaviktad portfölj. Mm. Runt 3-4% på alla positioner. Mm. För att vi gör misstag också. Banken i Kenya, ingen bra idé. Det var inte veckans bästa idé för min del. Presidenten går in och bestämmer att bankerna får bara låna ut på den här räntan. Liksom, och du vet, det gjorde ju ont. Tur nog var den bara 2% av fonden. Liksom. Mm. Men, så det gäller liksom att hela tiden inse att en lika viktig portfölj är ju ganska bra.
Mm. Använder ni prisanalys för
ja, att komma in? Jag vet att du gillar det här. Så att jag tror att alla investerare liksom tittar på många saker. Och teknisk analys för mig är, ja, det finns en del som är hokus pokus. Men det finns också data i det här. Det finns ju data. En stigande aktiekurs långsiktigt reflekterat stigande aktieägarvärde i företaget. När en aktie går på all time high, ja, då är alla aktieägarna glada. Och du vet då att en ny all time high kommer förmodligen ske väldigt, väldigt snart. Likaså att om den har haft en stark uppgående trend och den får en sättning, då kommer många köpare komma in igen. Så att någonting som RSI tycker jag är en ganska bra indikator där när man ska allokera ut kapital. Liksom. Om man bara liksom, det finns det någonting extra liksom. Så att jag är inte helt oförstående till din positiva syn på teknisk analys.
Mm. Förutom champions så har ni special situations. Ja. Och då antar jag att tidsperspektivet kanske är kortare.
Ja.
Och vad är det för typ av bolag ni letar efter? Ja, hittar ni dem?
Ja, precis. Så champions, man hamnar ju i en viss typ av bolag. Man hamnar i de här L'Oreal, Mastercard, liksom de här fantastiska trenderna. Man vill bara sitta med dem hur länge som helst. Sen märker vi ju att dels så måste jag ha någonting att göra. Jag kan inte bara sitta på en aktie i 7 år. Liksom. Jag måste fylla min dag med tid. Och sen så händer det, framförallt så händer det väldigt mycket i aktiemarknaden. Då. Vi får ju alltid sådana här, det blir alltid volatilitet. Och i volatilitet så kan man ju plocka upp vissa aktier som man kanske inte vill äga för resten av sitt liv. Men man kan göra väldigt mycket pengar på dem kortsiktigt. En par aktier som vi har ägt 2 gånger har varit John Deere och ett holländskt bolag som heter BAM Group. Båda aktierna är svåra att äga över tid. John Deere går väl liksom, men du kan ju ha långa perioder i en jordbrukscykel där det inte går att äga den. Så att varje gång som vi känner att jordbrukscykeln börjar ta fart, ja, men då har vi hängt med i en John Deere och vi sålde precis av den nu. Gjorde nästan 100% på 1,5 år. Och sen så, det var andra gången vi tjänade pengar på dem. Sen kommer vi tillbaka igen i nästa jordbrukscykel. Likaså gjorde vi under coronakrisen. Den var ju en fascinerande kris för att allting, om du gör en DCF på ett företag så har du då år ett, år två, år tre, år fyra och så massor med åren framåt. Där. Och så säger du, okej, nu händer coronakrisen. Nu tar jag bort ett år ur DCF-en. Ja, det är kanske... Om man bara teoretiskt säger detta året så sitter alla hemma, liksom ingen ekonomisk. Men nästa år så kommer det tillbaka. Då kanske kursen ska ner 10%. Liksom. I coronakrisen gick vi ju ner 30, 40, 50. Liksom. Så att vi var ju som barn i coronakrisen. Vi hoppade runt. Det var så billigt som inte klokt. En aktie som vi hoppade in i då var JM. Mm. Följt JM jättelänge. Svårt att äga över tid och göra 15% per år. Väldigt svårt. Men vi kunde ju köpa JM på under bokfört värde. Och då sätter du alltid, när du gör en aktie, så, när du investerar så gör du en koll. Vad tror marknaden och vad tror jag? Och du letar efter stor diskrepans. Mm. När man köper en Microsoft så köpte vi den på P17 och vi tänkte att det här ska till P30. Stora diskrepanser. Så i JM då så var ju konsensus då att bostadspriserna skulle falla i Sverige. Någon makroekonom gick ut här och sa att bostadspriserna ska ner med 15%. Och det var ju det som låg i kursen. Och då tänkte vi, nej, inte så säkra på det. Så att vi stack ut och träffade 5 bostadsmäklare över hela Sverige då och pratade med dem, någon vd för någon bostadsmäklare är ju lite sådär. Och alla sa ju till oss att bostadsmarknaden mår bra. En mäklare sa till och med till oss att april var den bästa månaden i någonsin och att maj var superstarkt. Mm. Så då hade du en enorm diskrepans mellan vad börsen tror. Börsen tror att bostadspriserna ska kollapsa och vad verkligheten är. Så vi köpte ju 1% av JM eller sånt där. Och sen så, när väl då bostadspriserna kom, så gick ju aktien 50% på 8 veckor. Mm. För oss, och vi kommer komma tillbaka till JM. Det är ju perfekt sådana special situation aktier. Man kan, svårt att äga över tid, men vid rätt tillfälle så kan man göra mycket pengar. Mm. Det är jätteskoj. Mm. Ja. Och 7 av 10 får man rätt.
Jag tänker att i din portfölj så har du lagt upp det som någon typ av boxar, kan man säga. Och om vi tar de här special situations, jag noterar till exempel Renault, har du kvar den?
Ja, det har vi.
Och vad är caset med Renault?
Renault är, om det stämmer vad de sa nu efter att de hade tagit bort Ryssland ur sina siffror, så är Renault någonstans runt 2-2,5 gånger vinsten för 2023. Och jag vet inte, men om man vill köpa en pizzeria i Eslöv så tror jag man får betala 5 gånger vinsten. Och så Renault ska liksom inte vara på PE2. Den kanske ska vara på PE6-7. Så att om den funkar så kan den gå 200%. Den har ju inte funkat hittills. Men vi tror att det kan bli långsiktigt, så kommer det gå väldigt bra.
Men en BMW på P6-7 kanske?
Ja, ja.
Är det jämförbart eller där ser man inte samma, eller ni, samma uppsida?
Ja, men biltillverkarna behöver ligga där runt en P8-10 liksom. Tesla lever sitt eget liv och det finns anledning att de lever sitt eget liv, men Renault ska inte vara på P2,5. Sen är det så att Renault äger mycket av Nissan. Så i värderingen så kan du plocka ut Nissan ur Renaults värdering. Och sist jag gjorde det här så var Renault på 0. Så att om de skulle sälja av sina Nissan-aktier så är liksom Renault värderas idag på 0. Och jag tycker inte de ska vara 0. Vi har haft bra möte med företaget. Senaste mötet här nu där vdn var med var helt fantastiskt. Luca då är en otroligt inspirerande vd och han pratar ju om marginaler som liksom, ja, om bara hälften av det han, om företaget bara kan leverera hälften av det de siktar på liksom, så kommer det att bli jättebra.
Mm. Om man då tänker för dig som bilexpert då, hur ser du Renault som märke?
Det var väl någon som sa om hur testar man en fransk bil? Man släpper in en katt i den, va? Och sen som om katten är kvar i bilen och inte har lyckats komma ut ur något hål nästa morgon, så är det bra för att det var väl en tysk bilbolagsvd som drev där för mig. Jag vill minnas. Men så att franska bilar har väl inte haft jättehög liksom, anseende. Vad jag tror vi glömmer bort är att Renault har varit ledande på elbilar i Europa. De har en otroligt prisvärd bil och den är väldigt liten och kompakt, och det är väldigt många i franska städer och i många andra stadslandskap där den här bilen passar väldigt bra. En av deras nyaste modeller har blivit utsett till Spaniens bästa bilmodell nu för 2021. Och framförallt då så har vi sett på de nya bilarna som kommer att släppas snart då. Vi har sett hur de ser ut och sådär. Det de har visat, det ser fantastiskt ut. Så att jag tror att helt övertygad om att det finns en marknad för Renault.
Mm. Om vi hoppar över på globala varumärken då.
Ja!
Estée Lauder, L'Oréal, om man skulle välja en av dem och komma in i marknaden nu, vilken skulle vara mest intressant att komma in i?
Ja, två väldigt roliga bolag. För det första, det ska ju vara global aktieförvaltare, för man får ju jobba med analys av de produkterna man själv äger. En Garnier shampoo på morgonen, Kerastase eller en Lancôme-kräm eller framförallt Clinique där som jag själv använder. Jag älskar Estée Lauder, jag är väldigt svag för det. Det är ju vi har besökt huvudkontoret Manhattan, 5:e avenyn. Man kommer in på huvudkontoret, det doftar rosor, precis som det doftade i Estée Lauders lägenhet. Det där är liksom ett sånt heritage i det företaget. Sen är det också roligt där, för att det är ju lyx, det är ju lyxprodukter. De köpte det här La Mer för havet då. Ett amerikanskt varumärke. Och sen så höjde de priset med 30%. Och sen så då ville alla kineser ha det. Och då kunde man sälja det liksom. Mm. Så att det är inte många företag. Jag vet inte om vi som fondbolag skulle öka våra priser med 30%. Så tror jag inte kunderna skulle springa till. Nej, det är intressant liksom, affärsmodell. Du höjer priset och kunderna vill ha det liksom. Så Estée Lauder är... det är kanske både emotionellt och även produkterna. Det är verkligen fantastiska produkter.
Mm. Vi hoppar in i hälsovårdssektorn.
Hur
ser du om trenden i sektorn? Och är det bolag som man äger som champions länge? Precis. Eller är det mer special situations?
Nej, det är definitivt champions. Så att förra hösten då, vad var det, september, oktober, så beslöt vi oss för att göra healthcare till vår största sektor i fonden. Och det är då 20% av fonden. Och det är ju för att vi förutsatte, vi visste ju inte om Ukraina och sådär, men vi förutspådde att både 22 och även 23 blir ganska tuffa år, liksom. Komplicerade år. Och att lägga 20% av våra andelsägars pengar är någonting som strukturellt växer 6-7% per år och kan göra 15%. Och vi är väldigt säkra på att vi får liksom den vinsttillväxten. Det känns väldigt rätt. Och här har vi då, och det är viktigt att förstå också att i USA så är healthcare jättestort. Det är ingen stor sektor i Europa, men i USA är det en gigantisk sektor. All forskning sker där borta. Jag åkte till Boston, det är där AstraZeneca, där nere i Lund, där jag själv pluggade liksom och flyttade sakerna till Boston. All forskning är där, de höga priserna är där, det är där inkomst. Så att vi har ju köpt framförallt amerikanska healthcare-bolag. Vi har även köpt Sonova hörapparater i Schweiz. Men amerikanerna är väldigt, väldigt duktiga på healthcare.
Mm. Jag ser att du även har Zoetis.
Precis. Min egen hund använder Zoetis mediciner. Väldigt roligt för att Kirstin Peck då, som är vd, är en otroligt inspirerande vd. Om man lyssnar på henne på YouTube någon gång eller liksom bara... Om ni kan. Och även väldigt personlig. Jag har skrivit en, behöver inte gå in på det, men hon har skrivit en väldigt personlig bok som ligger ute på Amazon. Zoetis är väldigt fascinerande, för att normalt då så har Animal Healthcare varit en liten division av de stora företagen, Roche och alla de här. Zoetis var ju det första då som bröt sig loss. De står på egna ben. Och de lägger ju enorma mängder på forskning och utveckling. Och det är ju det man säger i USA hela tiden. Det är sådana enorma pengar som de lägger på forskning och utveckling. Och de slår ju benen under när alla globala konkurrenter. Så vi var överträffade Zoetis i november. Jag tror det var den 6 november. Och framtiden ser väldigt, väldigt ljus ut. Så väldigt fint företag.
Mm. Intressant. Industriföretag, hur ser du på det i den här konjunkturcykeln?
Ja, utmaningar. Det är ju inte helt lätt liksom. Samtidigt som jag sa, det är ett enormt uppdämt behov. Alla företag pratar om att de har enorma efterfrågan, men de kan inte riktigt leverera.
Mm.
Så mobilsektorn, byggas fabriker, lastbils enorma order backlog liksom. Så att det finns ju en enorm efterfrågan. Men sen har du också några inputkostinflation. Så att här gäller det att vara väldigt picky.
Mm.
Vi älskar Sika. det här byggnadsmaterialföretaget. Om ni har tätat er båt eller er i mitt eget hus, badrummet är tätat med Sikas tätningsmedel. Det är viktigt att förstå att öka ut i bio och prata med de som säljer tätningsmedel och, där och fråga om Sika. Och alla säger samma sak. Ja, de är bäst, men de är dyrast. Och det är väl det du säger i hela min portfölj. Ja, alla våra företag, om det är en Zoetis, de är dyra. Är det en Estée Lauder, ja, det är dyra produkter liksom. Men det är ju för att de är bäst.
Mm. Jag har en kompis som köpte en ny Buster också på sjösätts den, och så frågade han, ska det vara så mycket vatten i durken?
Ja.
Var på båten sjönk.
Ja. Han behöver lite svetsa.
Fog som inte hade svetsats. Så kan det gå.
Ja.
Det blir dyr reparation där. För att kunna leverera bilar behöver du ha halvledare.
Ja.
Hur ser du på den sektorn? Och vad har du några favoriter där?
I mitt nästa liv vill jag bli halvledareanalytiker. Nej, men man har fått en ny chans att föra sig om. Alltså det är nog en av de mest roliga industrierna på hela jorden. Gigantisk, finns knappt i Europa. Det finns liksom, vi äger ASML som gör maskinerna till halvledare, och vi äger Technoprobe som gör testutrustning. Men Europa har ju inte den teknologiska kompetensen för att göra halvledare, så är det ju. Utan den här finns ju i Asien, Taiwan då. TSMC är ju ett av världens största företag, kanske det viktigaste företaget på jorden. Och om man läser amerikanska liksom försvarsdoktrin och sånt, så det står ju där mer eller mindre rakt ut att de försvarar Taiwan på grund av semiconductors. Mm. Så att du kan inte göra någonting idag utan halvledare. Och det är en väldigt, väldigt strukturell. Om jag bara säger, titta på detta rummet som vi sitter i idag, finns det mer halvledare i detta rummet om 10 år eller mindre? Det finns mer halvledare. Mm. Internet of Things, allting är uppkopplat. Så att det är ju strukturellt en väldigt, väldigt bra bransch att vi investerar i.
Mm.
Globalt i världen så ungefär, nu skjuter jag från höften, men om du tänker dig, alla världens biltillverkare är ungefär 2% av världsindex, tar bort Tesla där, för jag vet inte. Men det är för att alla världens halvledare tillverkar ungefär 5%. Så det är en dubbelt så stor industri marknadsmässigt som alla världens biltillverkare.
Mm.
Så vi har ungefär, läget ungefär runt 10% i fonden idag. Jag tycker den är en jätteskoj sektor att investera i.
Mm.
Svårt att göra bort sig i den här sektorn.
Mm. Ett Global Foundries som också är en alla Taiwan Semiconductor och en chiptillverkare.
Precis. Jag ser att du har den i din portfölj.
Mm.
Nu är vi längst ner i värdekedjan. Så om vi längst upp så har vi liksom det du möter som konsument, och sen så har du chippen, och sen har du de som gör utrustning, och sen så är vi längst ner. Det som är spännande med den, och jag förstår varför du har den, är ju att hela den sektorn håller på att konsolideras nu. Har historiskt haft väldigt låga marginaler, kommer förmodligen av mycket höga marginaler framåt. Så att den ser klockren ut, Olavi.
Mm. Mm. Trevligt. Vi hoppar in på lite mer tech och mjukvara då.
Ja,
vad ser du för trender där? Vi har pratat positivt om Microsoft som vi båda äger. Några andra som ligger bra till?
Det är väl att alla säger att alla ska investera mer i tech. Och amerikanerna är bäst. Jag pratade med ett av Europas, det är bara, jag liksom inte säger namnen, men liksom jag pratade med ett av Europas största techbolag, och då så tog jag upp det här med konkurrensen med amerikanerna, och de bara kastade in handduken och sa liksom, vi har ingen chans, det är liksom bara att glömma det.
Mm.
Och man säger att Pentagon valde ju Microsoft system, och jag förstår nu att japanernas Pentagon har också valt Microsoft system. Jag menar, japanerna är väldigt intelligent folk, väldigt många, väldigt intelligenta. Om de inte klarar av att skapa sitt eget molnsystem liksom, utan måste lita på amerikanerna, liksom Europa har ingen chans liksom.
Mm.
Utan Microsoft kommer att köra alla världens Pentagon-system liksom.
Mm.
Så är det. Och det är ingen som har någon chans mot amerikanerna. Och det är väl det Europa saknar. Vi behöver liksom vi behöver ju de här teknologiska champions själva, för annars hamnar vi ju 20-30 år bakåt bakom de här företagen.
Mm. Du har ju även några pyttesmå bolag i den sektorn som är svenska.
Ja, vi har ju fått Nox framförallt. 10% av svensk BNP går genom ett system. Så det första när man köper ett företag brukar tänka, om det här företaget försvinner idag, liksom, är det någon som bryr sig liksom? Och där kan du ta en hel del liksom, företag som man verkligen, om de här försvinner, det är ingen som bryr sig liksom. Nej, men, om Fortnox försvinner så har Sverige problem. Det betyder att de är relevanta. Det betyder att de har pricing power. Och att de gör någonting väldigt, väldigt bra. Och att ett sånt Växjö-baserat företag kan bli så framgångsrikt på så kort tid, relativt kort tid, och nu har nästan 10% av BNP går genom det systemet, det är otroligt imponerande. Det man missar där med Fortnox då, vi har haft en diskussion med amerikanska investerare som vi känner, ja men det är P80, ja men den dagen Fortnox höjer sina modulpriser från 99 till 100-160 så är det här P20 liksom, och den resan påbörjar vi nu liksom, nu höjer de till 109 och sen blir det ju, alltså det är inte sista prishöjningen. Och framförallt fler moduler och så vidare. Så att vi tror det är ett... Vi har tjänat bra med pengar på aktien och vi kommer att sitta kvar. Vi hänger med på den här resan. Om det blir 4-5 år eller 10 år till, det vet jag inte. Men jag tycker det är jättespännande.
Och jag noterar även lite Truecaller.
Ja, men sen en Truecaller. Vår enkla tes med den då. Vi köpte på IPO och vi har inte gjort någonting. Vår enkla tes har varit då att vi köper det här och sen så får vi se vart det här bolaget tar vägen på en 3-4 år basis. Väldigt förenklat då. De har ungefär 300 miljoner användare, plus minus. Vad kan du göra med det? Jag tror du kan göra väldigt mycket med 300 miljoner användare. Jag tror inte de själva riktigt vet vad de ska göra med detta. Idag har de den tjänsten, nu testar de andra tjänster att lägga till. Men jag tror du kan göra väldigt mycket med det. Sen så säljs det mycket emerging market. Det är ju Indien och Egypten och Indonesien. Så blir folk rädda för det. Men allting går ju via App Store och de andra. Och då betyder att dollarna sitter på ett konto i San Francisco liksom, och sen så skickas de över till Sverige eller var de nu går. Det är ju riktiga dollar från riktiga användare. Och sen så har de ju nu blivit förinstallerade på en hel del mobiltillverkare. Så att då kommer man komma in i det. Jag använder tjänsten själv. Den har varnat mig. Varnat många gånger för. Jag får minst 2 samtal om dagen typ som är från sådana. Och den varnar. Och jag tycker det är värt att...
Nu är det elbolagen, gissar jag.
Precis. Nej, men jag tror att du kan göra väldigt mycket. Jag bara raljerar, men Facebook har 1 miljard användare eller 1,2 eller vad de har liksom. Nu. Jag själv hoppar över det här. Men liksom, det är värderat till 2 triljoner. De här har en tredjedel av användarna och det är värderat till par miljarder dollar liksom, när vi är på IPO:n. Liksom diskrepansen är för stor liksom, och jag tror detta är en bra tjänst som de kan göra väldigt mycket i. Och pengarna sprutar in i bolaget och tittar på Q4-rapporten. Så att det är spännande.
Ja, låter väldigt bra. Jag tänkte vi kan avrunda med en sektor som jag har sett lite mer utav, och det är banker då. Och du har valt banker i utvecklingsländer och inte i mogna ekonomier.
Nej.
Jag
skulle egentligen forska i det här. Jag gick till handel så hade jag någon diskussion med någon, men det slutade att jag skrev om det i min bok. Och så sa jag men då ska jag visa istället att det här fungerar. Att banker i västländerna är liksom kasinon. Otroligt belånade till en konsument som är överbelånad. Så inte nog med att deras kunder överbelånade, utan sen är banken också väldigt, väldigt belånade. Liksom, alltså risknivåerna är väldigt höga. Medan då i utvecklingsländerna så lånar de ut till en konsument som är som har väldigt lite leverage. I många länder finns knappt bostadslån. Argentina finns det inte, Indien så har de, alltså, min poäng där är att det är en väldigt låg belånad konsument, och bankerna själva då har ju väldigt låg belåning. Så att du har låg risk i både kundledet och företagsledet. Så att vi västerländska banker sysslar vi med som special situations. När det finns bra läge, så vi tjänar mycket pengar på en spansk bank under coronakrisen, en av de bästa bankerna i hela Spanien, Bank Inter, och vi lyckades göra 50% på x månader, peppa. Men vi vill inte äga dem långsiktigt. Och det här var väl också, undantaget skulle väl då vara nordiska banker som är väldigt välskötta. En anomali i världens bank. Jag har träffat banker på hela planeten, jag har träffat kinesiska banker, indiska banker, svenska banker är jättevälskötta. Men det är svårt att göra 15% per år på dem. Du kanske kan göra en 6, 7, 10 liksom. Men det är ju inte det vi sysslar med. Vi vill skapa riktigt hög avkastning. Så att då hamnar vi i Indien. Vi äger de här 2 bankerna som växer med 20% per år. HDFC, då är vår största innehav, har 5000 kontor. De är otroligt innovativa. Och fortsätter att leverera väldigt, väldigt hög avkastning. Sen så Kotak, som är den andra indiska bank då, det är som Goldman Sachs fanns i Indien, det är liksom mer en investment bank typ som SEB. Och Mr. Kotak där, han, historierna jag hört om honom, han är, om du sitter mitt emot honom och en historia jag hörde, och han det inte blev någon deal den dagen mellan han, så tar han tillbaka pennan som han har gett dig i mötet när han går ut. Han är väldigt närvarande, och de gör väldigt mycket gott för indiska samhället, och för mig, jag står på vår hemsida, men skjuter från mitt huvud, tror jag, från 20 till 30 000 barn varje dag ser de till att de får mat i skolan. Så att man tittar på ESG liksom, så någonting jag skickar med de som lyssnar är att bara för att en, liksom ett företag är i utvecklingsländer och sådär, så kan de vara väldigt mycket mer duktiga på ESG liksom, med att ha en positiv inverkan än vad vi har. TSMC:s ESGs rapport är liksom, den är tjock som en halv bibel, en bibel liksom. Så att Kotak Bank gör väldigt, väldigt mycket gott för Indien. Mm. Det är väldigt fint att se.
Mm. Intressant. Ja. Om man då tänker att du och Henrik sitter och pratar, och så kommer Henrik kanske, eller du, med ett mindre starkt case. Hur slutar diskussionen? Liksom? Ja,
man blir ganska... Det är ju det som är så härligt med att ha en partner att bolla med. När man väl sätter orden i sin mun och beskriver det, så hör man ju halvvägs att nej, det här funkar inte liksom. vi fattar besluten gemensamt, och vi har vetorätt mot varandra, men det har alla behövt använda. Jag har känt Henrik i 24 år. Vi har gått igenom liksom, vi har halva livet tillsammans. Större delen av mitt liv har jag känt honom liksom. Så det finns inte så mycket som vi inte vet om varandra och kan. Så vi känner varandra väldigt, väldigt bra. Men det är en väldigt bra fråga, för att det här med värderingar är ju, vad gillar man för typ av bolag? Och vi har väl tur som hittar varandra liksom. Och sen så har vi också, vi gör roliga grejer. Vi drog ner till Turkiet förra året. Och jätteskoj. Och tanken med den resan var bara för att åka till ett fascinerande land. Jag älskar Istanbul. Men med en ekonomi som liksom imploderar. Mm. Alltså, jag har följt dem i över 12 år. Jag har följt de här bankerna liksom. Och de gråter ju nästan i mötena liksom, nu för tiden. Och det mötet som vi gjorde där, det var när jag och Henrik var klar med den veckan i Turkiet. Så vet jag, okej, nu vet vi precis vad vi inte ska köpa. Liksom. Vad är det för länder man inte vill äga? Och sen så applicerar vi det då i olika situationer.
Om vi tar liksom från verkligheten då, ni träffar bolag löpande. Har det varit så vid något tillfälle att efter mötet så tänker ni, vad gör vi i det här bolaget?
Ja, vi hade ett sånt möte i Brasilien. Och det såg jättebra ut på pappret. Vi har tagit en liten position. Ibland kan det vara bra att ta en liten position. Dels för att man kommer in i aktien. Och du får också lättare. Liksom när du mejlar och tar kontakt med företag. Om du säger att du är aktieägare, så kan du liksom ofta få bättre access. Liksom, om man får längre möten och mer. Allting blir mer allvar. Och där har vi gått in i det här brasilianska företaget. Och sen så börjar vi prata om deras konkurrenter då. Och vi letar efter den här hungern. Någon sorts mindervärdeskomplex. liksom företaget ska ha den här hungern av att de vill ta över världen och ska gå framåt. Och när vi pratade med dem om deras konkurrenter, så fick vi ju känslan att de var beredda att acceptera att tappa marknadsandelar. Det är okej, okay, liksom förstod vi liksom, fick vi känslan. Och vi sålde omedelbart. Gick för plus minus på aktien. 5 år senare nu då, så tror jag de har tappat halva sin marknadsandel, och aktien är väl ner 70%. Men det är just den där attityden då, liksom det ser bra ut i pressreleaserna på mötena innan man, och sen så man väl sitter med dem i rummet då, och man förstår att de här har inte den hungern vi ska ta över världen liksom, då får man gå ut där. Så att absolut, och sen är det lika så att man kommer ut från möten och känner shit, det här är det bästa vi måste köpa nu. Liksom. Sen ska man inte överdriva det heller. Jag brukar prata, vi har 12 kriterier som måste uppfyllas för att liksom, företaget ska gå in i. Och så. När man träffar management så är det väldigt lätt att bli spellbound. Man blir förälskad och förlorad. Och liksom, wow, de är så fantastiska. Så management är en av de här 12. Liksom. Sen kommer financial performance till lite mer kvantitativa. För det är ju lätt, en vd är ju ofta väldigt karismatisk. Det är ju därför han har den positionen. Exakt. Det är ofta en tidigare säljare eller någonting. Så att det gäller ju att man får inte bli för förälskad heller. Liksom.
Mm. Det låter spännande. Jag tycker vi rundar av med några avslutande frågor. Hur varvar du ner när det har varit väldigt intensivt? Och jag antar att den här perioden som jag har gått igenom nu känns så.
Ja, men precis. Du vet, ibland en månad går månad snabbt. De här första två månaderna, det känns som en evighet. Liksom. Men varje dag har ju varit liksom en otroligt händelserika. Hur varvar man ner? Jag tycker om att springa, gå med hunden eller göra yoga. Jag är inte så... Ja, det är det att vara med familjen. Liksom. Mm. Jag har inga intressen, större intressen än aktier. Jag önskar att jag hade det. Jag säger att människor som har andra intressen har mycket mer än att säga med liv. Men på lördagen så kanske det är skönt att liksom släppa börsen. Och sen någon gång på söndag morgon igen, då börjar jag igen och screena. Och på söndag kväll så längtar jag på efter måndagen ofta.
Mm.
Och så att det här är ju en livsstil. Liksom.
Mm. Ja. Hur gör ni nu? För nu är ni ju en ganska stor fond. Plockar du in juniorer och lär upp? Eller så är ni ett växande bolag på så vis?
Ja, men det är vi. Vi är idag tre heltidsanställda som jobbar med förvaltning. Och vi kommer att i framåt hösten så är vi totalt sex. Mm. Så två till tre är på väg in och håller på att stänga det just nu. Och sen är vi, så då kommer vi ha ungefär 56, om jag säger så. 56 och sysslar med förvaltning, och sen så har vi då våra produktspecialister och marknadsförare. Så att, nu är vi ganska lagom, lagom stora som bolag. Och för oss är det ju att vi vill ju ha skoj på jobbet, men också liksom framförallt leverera bra avkastning och bra performance. Och jag tycker att det är ganska lagom storlek på företaget. Med en del så blir det ju rätt så svårhanterat.
Mm. Men snart får ni ihop ett innebandylag.
Ja, ett halvt in. Henrik brukar säga att vi ska allvar fler än att vi kan ha fest i ett hotellrum. Eller liksom träffas på ett glas vin på kvällen i hotellrum och snacka skit.
Ja, det låter jättebra. Var hittar man er fond?
Den finns på många ställen. Alpkult,
ja.
Avanza, ja. Nordnet och så vidare.
Mm, jag vet att den är väldigt populär hos oss.
Tack så mycket.
Andreas, stort tack för att du kom hit och varmt lycka till framöver.
Detsamma, Olavi. Tusen tack.
Med de orden så rundar vi av dagens sändning. Kom ihåg att fonder och aktier som pratas om i den här podden inte är några rekommendationer, det är observationer. Du gör ditt eget jobb, och med de orden så hälsar vi en riktigt trevlig helg.